Ja, det är du som är startman idag.
Åh, gud, Stefan. Ska jag verkligen klara av det här?
Ja, det tror jag.
Ja men hallå skidsnacks lovers där ute. Det är Skidsnack som är tillbaks med sitt andra avsnitt redan av denna rafflande skidsäsong. Och det hatar mig fan hänt grejer att prata om. Men vi kan väl börja med att rikta blickarna tvärs över bordet till Sköld. Hur har din vecka varit?
Jo men tackar som frågar. Den har varit ganska bra tycker jag.
Ja.
Jag har varit på tjänsteresa.
Ja, vart då?
Jag har varit till Strasbourg.
Oj.
Besökt Europaparlamentet.
Men vad härligt.
Ja, frågat ut parlamentarikerna om snöbristen i Europa.
Ja.
Har jag inte gjort.
Nej, du tänkte.
Tänkte, men de var liksom mest engagerade i jordbruksreformen och sånt där.
Ah, okay. Ja. Hur ser det ut med ökat anslag till byggande av skidtunnlar över hela Europa?
Ja, det var inte på dagordningen.
Nej.
Det togs inte upp i kammaren.
Nej.
Men ja, själv då? Hur har din vecka sett ut?
Jo, men tackar som frågar. Jag var också på en tjänsteresa faktiskt.
Jaha, vart gick den?
Ja, men det gick till Strasbourg, till Europaparlamentet.
Jaha,
ja, visst. Ja,
men, spännande.
Ja, det var mycket trevligt. Mm. Tog en liten fransk koll.
Ja.
Där i Strasbourg. Det ligger ju faktiskt på den tysk-franska gränsen, ska man säga. Jag har faktiskt, för att hylla Frankrike, gjort en liten allmän koll på vad håller de på med egentligen där i Frankrike.
Ja.
Kan säga att Lucas Chanava verkar vara på gång. Han vann den sprinten som ganska många franska och tyska och lite allt möjligt schweiziska åkare. De hade tävlingar i Pokljuka.
Oj, oj, oj. Skidskyttemäckat.
En av de roligaste skidskytteorterna att säga.
Mm.
Få höra, Stefan.
Pokljuka.
Ja.
Mm. Testa och säg det 10 gånger snabbt idag. Det är väldigt kul.
Precis, i spegeln. Då kommer Ola Eina Bröndalen träda fram. Väldigt läskigt.
Jag ska på riktigt testa det här när jag kommer hem.
Ja. ja, Chanava vann både prolog och final. Så det verkar som att han är tillbaka i gammal god form. Renaud Chan var tvåa i sprinten. Sen var det lite andra gamla klassiker som Starega, polacken och Baptiste Gros var ganska bra med. Däremot på distansloppen i Pokljuka, de hade lite grann som vi hade både i Sverige och i Norge. Ett 15 kilometers klassiskt lopp. Sen i Pokljuka körde de jaktstart istället. Men där kan vi höja ett varningens finger.
Jaså.
Friedrich Moch. Mm. Vad har du på honom?
Ja, inte jättemycket ska jag säga. Namnet finns där i bakhuvudet.
Ja.
Men inte så mycket mer än så. Har du något rafflande att komma med?
Nej, men han är ju en del av den här nya tyska, unga, spännande generationen som mycket riktigt namnet har man hört bara för att han var ju med redan i fjol och gjorde resultat. Det var ju vid flera tillfällen som vi såg unga tyska löpare var framme och ta liksom ganska bra placeringar. Nu Friedrich Moch tog en andra plats på klassiska loppet. Han är bara 21 år. Han är född 2000.
Mm.
Usch.
Är det ens lagligt?
Nej, jag vet inte. Kan inte de ha någon egen tävling bara?
Mm.
När alla som är på det nya årtundet så klipper vi känner oss allt för. Usch. Ja, men i alla fall, han knöt ihop det där ganska väl och vann sen jaktstarten.
Mm.
Före Arnaud Chautemps från Frankrike, en man jag typ aldrig hört talas om. Mm. Och sen tysken Katz, som också är en av de här, kanske inte lika ung förstås, eftersom han är väl mer veteran i det tyska laget, men en del av det här landslaget som har något spännande på gång.
Men har det här blivit någon form av tysk-fransk skidpodd?
Ja.
Plötsligt?
Ja, men jag vill ändå, eftersom vi var i det här tysk-franska Alsace under veckan, gör ett litet nedslag. Men nu är det slut.
Ja, skönt känner jag lite.
Ja.
Återgå till de gamla vanliga rutinerna. Vi kanske ska börja med lite självrannsakan här efter en säsongspremiär också.
Jaså.
Det är alltid bra. Recensera sig själv lite. Har du lyssnat på första avsnittet av Skidsnack?
Jag lyssnade kanske på en kvart, sen blev det för jobbigt så jag fick lov att stänga av.
Ja, okej. Jag har lyssnat.
Ja.
Jag tycker att det var helt okej.
Ja.
Det kändes som att vi hade ett hyfsat flow för att vara säsongsinledning.
Ja.
Men den röda tråden var sådär alltså. Mm. Det kändes som att vi var där, en femåring på barnkalas.
Ja.
Som stoppade i sig liksom 25 chokladbollar och 15 muffins. Ja. Och ja, dricker kopiösa mängder saft och sen bara helt plötsligt exalterar, jag säger, liksom bara i gasen och sen bara kräks.
Ja. Ja.
Lite så utvärderar jag våran premiär.
Ja, men det kanske var så jag kände. Det var ju lite stickspår. Nu börjar jag dagen med ett stickspår, men det var ju ändå i skidandets tecken.
Ja.
Någonstans. Det kanske var lite mer alternativa stickspår sist. Mm. Men hur som helst, ja, nej, jag har lite svårt att... Man har ju svårt att höra sin egna hemska fula röst. Mm. Där i ligger ju det största problemet.
Ja, men kul att ni lyssnar i alla fall. Många nya lyssnare vad det verkar. Om man ska inte tro att det är någon konspiration bakom lyssnarsiffrorna. Men välkomna hit. Ni kan nu för tiden prenumerera på oss i Aftonbladets app.
Wow.
Mm. Kan man klicka i favorit eller något sånt där, ett litet hjärta i hörnet på...
Precis.
Något sätt, och så får man en liten flash när det kommer ett nytt avsnitt.
Jag tycker också att ni ska gå in och recensera oss på iTunes och sånt, det är alltid kul, eller lämna ett sånt stjärnbetyg eller...
Ja, helst en femma. Vi har nästan bara femmor förutom en etta, tror jag, där någon som säger värdelöst.
Ja, var det värdelöst som var kommentaren?
Ja, och en kräkande emoji. vill ju väga upp från den då, såklart.
Ja, ja.
Och till alla er nykomna lyssnare, vi brukar ju dra den här raddan i slutet, men vi tycker också att ni självklart ska följa oss på Facebook och Instagram för the latest.
Just det, här hittar jag den. 16 december 2020. Rubriken blä.
Mm.
Vilken skitpodd. Och sen en jättearg emoji.
Ja.
För mera sådana härliga kommentarer, liksom surfa in på iTunes och lämna eran usla omdöme om oss.
Ja, och bara en sista sån här pliktskyldig reklam, eller reklam kanske inte, men en uppmaning. Skaffa ett fantasylag. Ligan är up and running. Gå in på fantasyxc.se.
Det räcker om man googlar Noah Hoffman Fantasy så kommer man fram dit lite snabbt. Men det kan man ju säga att mitt Friedrich Moch-tips, han lär inte kosta många kronor. Det kanske kan vara någonting att satsa på direkt.
Mm. En ny grej som jag såg från Fantasyligan är att de har skaffat en Twitter-kanal där de ska börja leverera vilka som åker i alla tävlingar, ja, för att underlätta.
Välkommet tillskott, för att man sitter där på fredagen och ska liksom ta ut sitt jävla lag, och så har inte FIS lagt upp trupp eller liksom startlistorna än, och så ska man välja, ja, men så kanske är för något sprintlopp eller något längre lopp, så har man ingen aning. Det är en bra service.
Mm. Och ja, då ska ni också gå med i ligan Skidsnack, såklart, och lösenordet som vi glömmer hela tiden, men det är Skidsnack med stort S, alternativt Skidsnacks.
med stort S.
Ja.
Något av dem. Eller prova olika varianter av skidsnack eller skidsnacks bara, så kommer det lösa sig till slut.
Men nog om det, ska vi börja gå in på veckans...
Vad vill du prata om?
Det känns ju svårt att prata om något annat än de dystra beskeden som kom från Gällivare här. Skadekaos gånger två. Mm. Och vi pratar väl kanske främst då om Jonas Sundlings tumme.
Ja, återigen, vi var inne på lite där Linn Svans fallskada som inte såg så jävla allvarlig ut. Jag tyckte ju, här såg det ganska brutalt ut kanske, men...
Tycker du? Jag tyckte inte alls att det såg något farligt ut.
Nej, men du vet, när man ramlar så där och måste ta emot sig, puff.
Ja. Bara.
Och så såg hon att det var en isfläck och då kändes det ännu värre. Inte för att det, man ser ju inte riktigt isfläckar, men...
Nej, men det var ju knappt som att hon var nere på marken, att hon mer liksom tog i lite och reste sig baklänges.
Ja, det kanske var mer så, men det... Det resulterade i någon form av uttänt ledband eller något.
Ja, någon ligament som var sargat. Ingen fraktur var det verkar, men hon har då tummen gipsad i 4 veckor. Och sen man hoppas att hon har gått läkkött.
Man gillar ju aldrig att höra folk få tummarna gipsade och sånt.
Nej, det... Och
men kan väl, hon verkar i alla fall ganska positiv själv. Jag kan läsa lite kort vad hon själv skrev på Insta i typ på onsdagen eller tisdagen. Luriga isfläckar är ingen hit alltså. Brustet hjärta. Men jag ser fortfarande mig själv tävla i vinter och jobbar för att vara tillbaka i spåret inom en snar framtid. Men då med helt tumme, glad smiley. Har för övrigt fått världens smidigaste gips som jag kan både träna och duscha i utan problem. Tack alla som hört av sig på ett eller annat sätt. Det man kan läsa in i det här är att det var ju hoppfullt och bra, men jag ser fortfarande mig själv tävla i vinter och jobba för att... Jag tycker det är lätt, närmast oroväckande. Som att det finns en möjlighet att hon inte alls tävlar i vinter.
Nej. Och det känns som det börjar bli någon slags förbannelse här. Vi pratade om det förra veckan att vi har förlorat spetskompetensen i Linn Svan och Stina Nilsson på kort tid. Nu förloras ytterligare lite spetskompetens här.
Lite.
Mycket.
Mm.
Sen finns det ju liksom glädjenamn där under, men det är ju inte längre det här givna trippelläget som man har vant sig vid de senaste åren.
Nej, verkligen. Vi får väl bara... Alltså, man vill inte måla fan på väggen här, men tummen är också så jävla viktig.
Ja.
Det går inte att göra någonting.
Inte lika viktig som Moa Lundgrens finger uppenbarligen i din...
Nej.
Enligt din expertis.
Nej, det var väl lite ringfinger. Det kunde man väl bara plocka bort.
Ja.
Ja. Ja, men lite så. Tummen är... Ja, det är svårt att hålla en stav utan en tumme till exempel.
Ja, fast det är skönt att slippa det där och komma in i den här, vad heter det, bandet som man stoppar in handen i på staven.
Ja, vad det nu heter, ni vet vilket band vi menar.
Ja, det är ungefär det svåraste jag vet. Jag brukar stå där i 5 minuter och försöka få på med staven.
Ja, men du är ju lite av en praktisk idiot ibland också.
Hårda ord.
Ja, men nevertheless.
Vissa saker är bara väldigt komplicerade. Det är ju helt omöjligt att veta från vilket håll man ska in i den där.
Ja.
Det är som någon slags Bermuda-triangel, den där lilla handskegrejen.
Ja, men det är ju sådär, man kan ju stå och kolla när du ska liksom kämpa för att ta dig in eller ut ur en tröja. Liksom. Det är ju... Just att det här stavgreppet är knivigt, det kan jag förstå. För det har ju till och med jag problem med ibland.
Jag försöker att liksom påminna mig om när det här skulle ha kunnat hänt. Men...
Nej, det finns ju klassiska internetklipp när folk står och liksom försöker arbeta sig in och ut ur kläder. Mm. Och det går svårt. Fotbollsspelare till exempel som behöver hjälp av träningsvästar, sånt, det är jättekul. Mm. Du skulle kunna platsa i ett sånt internetklipp om man någon bara hade filmat dig när du står och kämpar. jag vet inte vad det beror på. Men jag håller med dig. Däremot så kanske jag vet inte. Det är svårt att säga hur mycket belastning man får lägga på den där tummen. Men som skadan har beskrivits så känns det ju i alla fall klart bättre än att en risk, om det hade varit någon sprick eller någon till och med någon liten fraktur.
Ja. Men alltså jag måste säga att med dagens teknik kan man inte bara liksom hårdlinda tummen in till handen och sätta dit en bionic thumb, alltså bara någon stor fake tumme för att ersätta sin naturliga mänskliga tumme. Är den verkligen så här, gör man så mycket med själva tummen? Ska den inte bara vara där och sätta ett grepp om staven?
Ja, men, jo, men det är väl just själva greppet.
Ja.
Du får väl ganska mycket kraft ut från tummen ner i staven, misstänker jag.
Jag hör vad du säger.
Från skjutet liksom.
Men, och jag tror inte det, liksom, det är något man kan kanske snickra ihop hemma själv, men jag tycker att ett skidlandslag borde ha den... tekniken att de kan tillverka en fake-tumme.
att materialerna ska ha liksom olika robottummar i bussen som de bara kan liksom montera fast på handen.
Ja, det är ju ändå bara en tumme, det är ju inte en rygg exempelvis.
Nej. Ska vi komma in på ryggen då?
Ja.
Denna ständiga rygg.
Ja, Jens Burman bröt ju första, var det... klassiska loppet först var det, va? Ja.
Efter någon kilometer, han hann inte mer än sticka iväg och sen gick det några minuter. Ja, men nu borde ju Burman snart dyka upp i den första tidskontrollen.
Jag trodde det var fel på chippet och allting. Men sen visade det sig att han hade brutit på grund av krampkänning i ryggen.
Mm.
Och... ja, han sa ju själv att det här inte kändes som det hade något med den hans... tidigare skadeproblem att göra, utan att det här var något helt annat. Men jag vet inte, det här låter ju också skumt alltså. Hur har du haft kramp i ryggen någon gång, för det första?
Nej, men jag kanske inte har utsatt mig själv för riktigt samma fysiska ansträngning som Jens Burman gör på daglig basis.
Nej, men det låter ju ändå så här, jag kan inte heller riktigt föreställa mig hur det här är, men att drabbas av kramp i ryggen efter några hundra meter låter ju också otroligt oroväckande.
Alltså det första jag tänker på är att han har en ryggskada och tränar såklart jättespecifikt för att liksom komma till bukt med den. Tränar delar, tränar övningar, ryggförstärkande liksom för stärka upp muskulaturen kring området där han har varit skadad. Det måste ju kunna bli liksom lite snedbelastning i samband med att man liksom har ett sånt fokus på att försöka fixa till någonting. Det här skiter jag ju, bara drar jag ju ur röven. Men det känns ju då som att en ryggkramp kanske inte är så jävla onära till hands.
Nej. Det senaste rapport som jag har sett i alla fall var landslagsläkaren Jan Wall sa till SVT igår att Burman skulle träffa sjukgymnasten igen igår och se vad som händer. Han hade inte så mycket nya uppgifter att komma med, mer än att det inte har hänt så mycket mer sen senast, och att det är någon kramp i en muskel som i sig inte ska vara någon större fara, men att på grund av tidigare ryggproblem så tar man det säkra för det osäkra och jada jada jada, och han kommer ju då inte vara med i Ruka.
Nej, det börjar bli ett gäng.
Ja, ska vi lite, vi kan väl riva av truppen till Ruka.
Ja, det tycker jag vi kan göra.
Vi,
jag kan ju, ska vi börja med herrarna då?
Ja.
Gustav Berglund, Jonas Eriksson, Marcus Grate, Kalle Halvarsson, Johan Häggström, Leo Johansson, Fredrik Jonsson, Olof Jonsson, Anton Persson och Erik Rosjö. Alltså 10 starka man.
Mm. Ja.
Spontan kommentar.
Det finns många aspekter av den här truppen. Mm. Och liksom när man bara ser den framför sig så är det bara oj, vilket newbie-gäng.
Mm.
Inte många världskupppoäng samlade i den truppen, inte.
Ja, nej, fördelat på, om man delar med 10 så det blir inte många. Jag menar, det är ju, i princip är det väl bara Kalle och Johan Häggström som har ens lite. Kanske Grate har pinnat in några världskupppoäng, men det är ju liksom, vi pratar ju 10-tals ungefär.
Ja, men vi kan väl syna den här truppen lite då, för vi har ju fått lite besked från de här åkarna här i helgen. Vi har ju bland annat succémannen Leo Johansson.
Ja, vad säger vi om honom? Det var ju... Är det ett monumentalt genombrott vi såg?
Man kan ju hoppas det. Man får hoppas att Dario Colonia var i liksom världsform.
Ja.
För det är lite svårt att bedöma utifrån motståndet där. Särskilt när inte varken Burman eller Porroma var med.
Man får säga att det är en hyfsad skalp att slå, jag menar, hur många gånger har han vunnit totala världskuppen? En handfull.
Ja.
Och Tour de Ski och OS och VM och fan allt möjligt jävla härj.
Ja.
Så att du att bara kliva fram och slå honom med, vad var det, 7 sekunder eller någonting.
Mm.
Ändå.
Ja, och i 2 lopp dessutom.
Ja.
Han vann ju båda loppen. Och även om Colonia inte är i någon världsmästarform kanske, så han har ju ändå genom de senaste åren ändå varit en stabil liksom världskupppoängtagare.
Absolut.
Det är ju inte som att han åker in på en 60:e plats.
Nej. Han har också varit med och fightats högre upp vid tillfällen, även om han inte har den här absoluta nivån som han har haft under så många, många år. Men nej, verkligen.
Och om man tänker i de banorna så är det ju ändå, det är ju sällan det kommer en ny ung herråkare som aspirerar på världskupppoäng direkt. Nu är väl det kanske att dra liksom stora växlar av det och hoppas på mycket, men ja, det känns ändå, man får ta med sig de glädjande beskeden från den här helgen.
Alltså jag tycker vi behöver inte sätta några förväntningar, men jag tycker det är väl helt realistiskt, tänker jag, att kunna tro att han ska kunna vara med och fighta som världskupppoäng.
Ja, det får man väl ändå bedöma det som.
Om inte, så vad säger det om Kalle Halvarssons form?
Mm. Ja, Kalle Halvarssons form är väl skrivet i stjärnorna vad den betyder någonsin.
Ja, vad var det han sa själv? Att nej, det kändes lite motigt. Men jag kändes lite som, men vi får se hur det är i Roka nu.
Mm.
Det är som att han inte har en aning.
Nej, och han var väl heller inte så oroad, för han tyckte inte att han borde vara i formen.
Nej.
Så, ja.
Nej, visst. Men jag ser framför mig att Leo Johansson kommer ta världskupppoäng.
Mm.
Vi vet ju väldigt lite om hur folk står, uppenbarligen. Det är ju Norge, var det liksom vissa skrällnamn i... Sverige har vi de bästa namnen inte ens med. De vi har störst förväntningar på, Burman och Porma, var ju som bekant inte med. Men han sätter ändå alla på plats i 2 lopp.
Mm.
Hade det varit ett lopp hade det varit en sak, men det här sker i 2 lopp på 2 dagar. Det talar ju för att han har en nivå som är hög.
Mm.
För enskilda lopp, men skulle det ha varit en total jävla lyckträff, då hade han inte kunnat upprepa samma sak lördag och söndag. Det hade ju varit helt omöjligt. Det här måste betyda att det indikerar på att han har en grundnivå som är väldigt hög. Så är det bara. Och det faller ju också lite på plats med vad man har pratat om under så många år. Jag såg att han hade fått ett Johan Olsson stipendie för ett gäng år sedan. Och jag tror det var, ska vi se, jag har datumet här någonstans, 2017. Ja, alltså vad började det bli? 4 år sedan. Då ju Johan Olsson beskriver Leo som en väldigt stor talang. Och det har ju han beskrivits av många. Han har ju varit med på sådana här talanglistor jämt. Varit med i junior-VM och liksom knipit hyfsat höga platser.
Har du någon spännande kuriosa på Leo Johansson? Han är ju ett sådant namn man har hört lite vid sidan av hela tiden. Men det är så himla svårt att hålla isär alla unga svenska åkare, eftersom ju alla heter Sven Persson och Per Jonsson och Jan Hansson.
Ja, vi kan
de
väl säga
heter
så här.
Ju inte Dakota Black Horse från Jess liksom.
Nej, gud. Nej, det gör de verkligen inte. Men det som särskiljer Leo Johansson kanske allra starkast från många andra är att han är ju född och uppvuxen i Skillingaryd.
Mm-hmm.
Och det är kanske inget man förknippar med längdskidåkning. Nu pratar han ju inte sådär längre, utan han har ju liksom slipat bort sin dialekt efter många år högre upp i landet. Men hans, jag läste någonstans att hans pappa körde honom, om det var till Jönköping där de hade konstsnö. Så här, hans pappa Håkan var också en gammal skidåkare. Oklart, jag har inte kollat upp hans förmågor, hur bra han var. Men körde upp till Jönköping 4-5 gånger i veckan för att träna liksom, där på konstsnö. Och till slut så stod valet mellan ishockey och längdskidor, och Leo valde att satsa.
Han valde rätt.
Han valde rätt. Ja. Han valde pengarna. And the fame. Så, men annars, han har sagt i någon sån här fråga-svar som jag sett att om du inte hade sysslat med längdskidåkning, vad hade du sysslat med då? Hockey.
Mm. Men det är skönt att han gjorde det, för jag har sett så mycket unga hockeyspelare som åker till NHL och flyttar in i någon enorm lägenhet i någon liten så här, typ håla som Buffalo eller någonting.
Ja.
Och de är ju så unga, så de har ju ingen aning om hur man inreder en lägenhet. Nej. Så det ser ut som liksom ett litet pojkrum fast man har för mycket pengar.
Ja.
Och det är en så deppig syn.
Ja.
Så jag hade inte velat se det för Leo Johansson.
Hur tänker du att hans lägenhet ser ut nu då? Smakfullt inredd.
Bättre än vad det hade varit om man hade blivit hockeyproffs i alla fall.
I alla fall, när han fick det här Johan Olsson stipendiet då för 4 år sedan, så Johan Olsson såg väldigt mycket sig själv i honom. Han har beskrivit, han säger ju själv, jag är ingen sprinter direkt. Han har kanske inte de där sprintegenskaperna, utan han beskrivs som en åkare med en så här stark motor. Bra uppför, håller hela vägen, kan gå ut hårt och bara köra på. Och det var väl så i det första loppet i lördags att han var med i toppen redan från början.
Mm.
Och han hade fått så här rapporter efter första varvet att ja, men du åker om en pallplats efter tredje varvet typ så här. Ja, men nu kör du om segern, det är du och Colonia typ.
Mm. Och han kan en grej att få höra ändå.
Ja. Verkligen. Så han kunde ju trumma på. Han som sagt varit med i lite junior-VM. Jag såg något resultat här från om det var, ja, det var förra året när vi hade William Porma som var och körde.
Mm.
I ett av loppen som var 15 kilometer, och då var det U23-klassen, så vann Hugo Lapalu. William Porma var 4. Där var Leo Johansson typ 23. Så det var väl, och han var ju 1,5 minut efter. Det känns ju som att han har lyft sig en del från det.
Ett litet snäpp.
Ja, och det var ju bara, men det vet vi inte riktigt. Vi får väl se. Lapalu kanske med och kör i världscupen. Det borde han ju vara om han är hel och frisk. William Porma kommer ju inte vara det, men en del andra namn kanske. Så vi får väl se. Gus Schumacher var 9 i det loppet. Det är en del så här bekanta namn.
Det är här unga gardet som kommer mer efter varje år.
Johan Herbert sexa. Mm. Så det var några svenskar som var före Leo Johansson i det här loppet. Ja, Poromaa och Herbert då. Så vi får väl se. Jag känner att det ska bli superduper jävla spännande. Och frågan, ska man plocka ut honom rent av i sin 11? Höll jag på att säga. 10? 8? Hur många åkare är man väljer?
Ja, 8 är det väl.
8 brukar det vara. Så som utfyllnadsåkare, varför inte? Han kanske skräller till. Alltså skulle han komma mellan 20-25, då skulle det vara en superskräll.
Mm. Och förmodligen värt insatsen, för han kommer ju inte kosta många kronor.
Nej. Och tar han världscuppoäng så är det ju också kanske inte sensationellt. Han är ju inte liksom så här 18.
Nej.
Men det är väldigt bra.
Mm.
Men annars ska vi kolla lite grann på övriga truppen. Det var jäkligt mycket färskingar.
Ja, vi har ju Erik Rosjö som också gjorde bra resultat här i helgen.
Han har ju beskrivits som den största talangen under ett par års tid. Det är liksom, folk har ju kastat ur sig Erik Rosjö direkt. Mm. De verkar väl vara lite polare för övrigt.
Ja, det verkar vara något litet gäng med åkare där. Det är Erik Rosjö och Gustav Berglund som också är med. Vi ska återkomma till Gustav Berglund lite senare. Men det känns som det är den här generationen som är det här nya svenska spel lag. Gud vad jag hatar att det heter svenska spel.
Ja.
Det går inte att säga. Det borde heta liksom
men säg bara B-landslaget eller det kanske är utvecklings U-laget kanske.
U-laget lät i och för sig inget bra.
Ja, men det är ju utvecklingslaget.
Ja.
Är det inte där det är?
Mm.
Förut så kallades det U-laget.
Ja, bättre än svenska spel alla.
Ja, det är.
Nej men jag vet inte, det är ju så här, det är, tittar man på den här truppen så tänker man ju inte att det kommer gå något vidare, men det har du ju inte gjort de senaste säsongerna även med mer meriterade åkare, så det ska bli en kul premiär att se de här nykomlingarna.
Jag vet inte om det kommer bli så jävla kul. Det känns ju som att det kommer vara, vi kommer sitta här om en vecka och prata om de mediokra svenska herrinsatserna. Häggström kanske kan, jag vet inte, han var väl inte ens särskilt bra i helgen. Eller var han?
Ja, i sprinten visade han.
Jo, fast det var ju inget form. Motstånd riktigt.
Nej.
Det var inte, jag såg bara, jag blev upptagen, men jag såg väl fram till någon så här kvartsfinal. Det var inte som att i det där gänget ska han bara dra, han ska ju bara vinna alla de där loppen med 30 meter känns det som.
Mm.
Genom att bara ställa ut skidorna. Tyckte jag.
Det tycker du?
Ja, det tycker jag. Om han ska vara en sån som åker och kämpar om finalplatser i vinterns sprintar.
Mm.
Vilket jag antar att han tänker att han ska vara. Han vann väl för fan en världscup förra året. Förvisso kanske det var sprint, eller när var det?
Pratar om Häggström nu?
Ja.
Han har väl ändå inte vunnit en världscup?
En teamsprint. Slog de inte till? Skit i det.
Ja. Jo, det gjorde de kanske. Men jag minns inte om han var med. Jag tycker vi går över till damerna istället.
Ja, det är lite piggare läsning.
Ja, där har vi då Ebba Andersson, Maja Dahlqvist, Anna Dyvik, Johanna Häggström, Charlotte Kalla, Frida Karlsson, Louise Lindström, Moa Olsson och Jenny Solin. Spontan reaktion på den truppen.
Ja, men vad fan. Med tanke på bortfallet får man väl säga att det ändå vattnas i munnen.
Ja, vi hade ju inte riktigt den här delikata Frida-Ebba-duellen som vi önskade. Det var ju ganska mycket Frida Karlssons show. Jag vet inte, det är väl inte så att man behöver känna någon jätteoro för Ebba kanske. Det kan väl vara lite att hon inte är helt formtoppad än, och ena dagen verkar också vara lite skidproblem även om hon inte erkände det själv.
Mm.
Men man kunde läsa det lite mellan raderna. Så jag tror inte vi behöver oroa så mycket där. Men jag menar, om man vill se lite så här, om man vill ha en glad utgångspunkt här, så var Frida ungefär lika mycket före Ebba i något lopp som Johaug var före Weng i det norska loppet. Och då tycker man ju att Ebba är lite bättre än Weng.
Man vill ju att hon ska vara det, Alva.
Mm. Så då känns det som att Frida Karlsson är bättre än Johaug.
Och så kan man ju hoppas att det var som Ebba indikerade, att hon blev bortvallad.
Mm.
Fast hon inte ville säga någonting. I alla fall i det klassiska loppet.
Mm.
Hon skulle prata med sitt team först. Mm. Innan de ville säga någonting om skidorna.
Mm.
Vilket, jag har aldrig hört någon starkare indikation på att man haft dåliga skidor. Mm. Än att man säger att jag vill prata med mitt team innan jag säger någonting om skidorna. Ja. Well.
Gå direkt in i vallabussen och örfila dem bara.
kan du se Ebba framför dig stå och örfila upp en vallare?
Nej, det kanske inte riktigt är hennes stil.
Nej.
Men det hade varit en rolig syn.
Mm. Jag kan mer se henne säga, jag är så himla besviken.
Mm.
Det tror jag är värre än en örfil.
Ja.
Man vill inte ha att Ebba ska vara besviken på henne. Det är bättre att hon är arg och örfilar upp en.
Ja.
Än är besviken Ebba. Det känns sämst. Ja. Men jag är lite sådär kluven. Om nu är så att hon var bortvallad, men hon torskade även på fristilen.
Mm.
Jag har ändå liksom lite grann hoppats att hon skulle kunna vara ännu bättre.
Mm.
Tänkte att de skulle vara tillsammans mer överlägsna också.
Ja.
De får gärna, nu var det ganska långt ner till Kalla för vissa, men det kunde gärna fått varit ännu mer.
Mm.
Det är allt jag begär. Jag vill att Ebba och Frida ska vara 1,5 minut före Kalla.
Ja, du begär mycket du.
Ja.
Men jo, så är det ju såklart. Men det här var väl inte en så kallad jätteutslagsgivande bana, om man ska ta det i Anders Blomqvist lingo.
Nej, precis. Det är bra.
Så
får man tänka, absolut. Och men allt talar ju för att Johaug kommer att sopa banan med konkurrenterna även i Roka.
Ja, jag vill bara bygga upp lite hopp.
Men ser du framför dig att Frida på allvar kan utmana?
Ja, alltså, jo, men det måste man väl ändå ha som utgångspunkt. Vi har ju inte sett dem bredvid varandra än. Så det är innan hoppet är dött, så behöver man ju inte dystra ner sig.
Nej, visst. Vad tror du om Fridas utspel om att de ska börja åka sprint då?
Ja, men hon åker ju lite sprint då och då.
Ja.
Det är väl bra att hon ändå så här, för nu är ju inte det här en minitour, men det kan ju vara bra att testa vingarna lite ibland. Och hon har ju tagit sig hyfsat långt i sprinten. Jag tror ju aldrig att hon kommer vinna kanske, men...
Nej.
Men där har hon ju ett trumfkort som Johaug inte har. Även om hon också kan ta sig vidare från en prolog och kanske till semi ibland.
Mm.
Men Frida är ju betydligt vassare än Johaug i sprint.
Ja, Johaug kan ju till och med vinna sprintar om de idiotiskt nog läggs de upp för en jävla slalombacke i Åre.
Mm.
Men det var väl kanske första och sista gången.
Ja, det får vi nog inte se igen.
Men jag håller med. Det är ju jättebra om hon utvecklar det där, för att det är jätteviktigt om man ska bli någon form av Tour de Ski vinnare någon gång, att man inte är helt jävla kass på sprint.
Mm.
Bara att ha de här explosiva egenskaperna kan ju göra att man kan fundera om man ska ha Frida på en sista sträcka i en stafett. Till exempel, det har vi väl knappt pratat om att ha henne där. Vi glömde förresten ta ut vårt stafettlag sist.
Ja.
Men nu har ju förutsättningar förändrats också, så det kanske var tur det. Men nej, men precis. Jag tror att det är, vissa snackar ju om att man måste hålla tillbaks Frida. Man måste hon förivrar sig och hon vill göra allt på en gång. För mycket och på en gång hela tiden. Jag vet inte, tycker folk är lite väl bjäbbiga ibland också.
bjäbbiga.
Ja, men hon är också en vuxen person som kan faktiskt fatta egna beslut. Det pratas så jävla mycket om att hålla tillbaks Frida. Man... Och sen stängs hon av hit och dit. Och jag har ju såklart ingen insyn i alltså exakta orsakerna till att hon stoppas från hotell. Och så. Men vad fan. Tro att man är tenderar att vara mer försiktiga med kvinnor än det här. Det är jag, min absoluta övertygelse. Hade hon varit en dude, då hade hon fått köra på sitt eget jävla race utan att bli ifrågasatt i det minsta detalj hela tiden.
Ja, jo, det är väl...
Det ska liksom, det ska tas om hand och klappas på huvudet och tas beslut över huvudet och hållas tillbaks. Mm. Låt henne göra vad fan hon vill.
Ja, alltså, det är ju inte heller världens största grej att få känna att man vill åka sprint lite då och då.
Nej.
Why the hell not?
Precis. Men det är ju också en gammal sjuka i det svenska skidlandslaget som jag pratat om många gånger, om att det ska skyndas långsamt.
Ja, se och lära. Men jag tycker se och lära tiden borde vara över för Frida Karlsson.
Ja, alltså. Jo, rimligtvis. Men det är väl, ja... Kan man tycka att den här truppen är ett bra exempel på att man kanske kan ta ett steg ifrån det. Nu låter man ju väldigt många unga få chansen.
Ja.
Och det kan ju vara för att det inte finns några äldre kvar som kan åka skidor. Det är väl också en viss del i det hela. Men,
ja, vi har ju bland annat Louise Lindström, Moa Olsson och Jenny Solin där som gjorde bra ifrån sig. Men vi var ju inne på det förra veckan. Anna Dyvik som ser ut att ha hitta ett segerrecept den här säsongen, och det fylldes ju i ännu mer den bilden.
Segerreceptet att liksom köra träning på egen hand.
Ja, hon som inte trivdes med landslagets upplägg och började träna mindre och justerade efter eget behov, och nu hon vann ju sprinten här. Mm. Nu försvann ju Jonas Sundling där, men hon och Maja Dahlqvist gjorde ju en sån här klassisk som hon kan göra ibland när hon bara fuckar upp allting och hamnar långt efter och sen ändå nästan hinner åka ikapp, men det ja.
Är det här liksom någon så här Falun Borlänge sjuka? Det är, Kalle lärt Maja allt han kan. Ställ till det och trassla till det för ja. I situationer så kommer det bli bra till slut.
Ja, Oskar Svensson kan ju också göra lite sådana grejer ibland.
Ingen Oskar Svensson i den här truppen hade ju kunnat behövts för övrigt. Men...
Nej, men Anna Dyvik, sen var hon ju även ganska bra i distansloppen där. Och hon går ju lite av en kamp mot Johanna Hagström alltid. Och hon var ju klar segrare där den här helgen. Så hon känner nog en viss skön revansch där.
Jag tänker man kanske ska varna lite för både Dyvik och Sandström inför helgen. För
Hagström.
Hagström, Sandström nu. Björn. Mm. För som sagt, den konkurrensen, de emellan, kommer ju vara någonting som vi har framför oss hela vintern här.
Mm.
För att kunna knipa en plats till OS-truppen. Nu har vi den här unika situationen i framförallt sprintlaget. Där vi har så många bra att några måste stå över. Några som skulle kunna ha chans att ta sig till en OS-final kommer inte få åka.
Mm.
Precis som det var i förra VM. Linn Svanda får väl ändå anta. Du gav 5%, jag gav 15. Men vi får väl ändå anta att det är inte högre än så.
Mm.
Sundling förhoppningsvis tillbaks. Det blir ju inte så många platser kvar. Det här var vi inne på förra veckan. Men... det kommer ju betyda att ungefär som i Norge när det kommer till herrlandslaget och framförallt på distanssidan, då har man ju haft den här konkurrenssituationen där åkarna har tvingats vara i form ungefär under hela vintern.
Mm.
För att kunna visa framfötterna, ta de här pallplatserna tidigt på säsongen, bygga upp den här grunden av framgång som gör att de sen blir liksom givna i ett lag.
Mm.
För där har det ju varit precis som ett par självskrivna namn och sen finns det typ 4-5 som tävlar om två platser.
Mm.
Lite så den situationen har vi ju i svenska sprintlandslaget också.
Ja, på ja verkligen.
Och det borde ju för att de kommer vara taggade till tänderna till varenda sprintlopp. Så det kan nog bli jävligt kul trots att avsaknad av Sundling och Svan.
Mm.
Och väldigt mycket svenskt ändå, tror jag.
Ja, drömmen om trippen lever.
Ja. Ja, men det har ju blivit en del tripplar
ja.
Genom åren, de senaste åren. Och den här trippel kanske är för mycket att hoppas på. Men att men Maja, vadå? Anna och Johanna Hagström ska kunna vara i en final.
Mm.
Det, allt annat är ju lite av en besvikelse.
Ja, och då lever ju trippen.
Ja, det gör.
Mm. Så ja, men det blir intressant att se premiären här redan imorgon i poddandet stund.
Ja, blir det så. Mm. Herre jävlar.
Mm.
Ja, det är bara bli lite nervös redan nu.
Mm.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, vårt favoritämne i den här podden.
Du, innan du går vidare.
Ja.
Du får återkomma alldeles strax. Jag ska bara fact-checka mig själv i realtid här.
Ja.
Johan Hägg som har kanske inte vunnit världscupen. Det jag tänkte på var här succéhelgen i Dresden för ett par säsonger sedan. Mm. När han kom trea individuellt och tvåa med Grate i sprintstafetten.
Mm. Bra där.
Precis. Så jag ville bara get it out there så alla vet.
Vi vill inte bli anklagade för någon slags fake news här.
Nej.
Nej, men då återgår vi till vårt favoritämne.
Ja, vad var det? Vad är det du är på väg?
Vart kärlek, är vi på såklart. Väg? Kärlek. Och jag vet att det är ni lyssnare, att det är ert favoritämne också. De allra flesta. Det, ja. Kanske, det finns några undantag. Vi får ibland lite mejl och sånt om att vi är för mycket hänt extra.
Ja, men det, jag skulle till de hatersarna säga, det är det som gör skidsnack till Sveriges bästa skidpodd. Man får lite av allting.
Mm.
Man får peppen inför loppen och nersnacket och liksom kanske lite mer insyn från kulisserna som vi snappar upp. Och den här kärleksbonansan.
Mm.
De hetaste skidparen, de nya skidparen och triangel eller kvadruppeldramerna som finns i skidvärlden.
Ja.
Och här är det ett nytt hett skidpar.
Ja, och då talar vi inte om det nya skidparet Marcus Grate och Emma Ribom.
Nej.
Som också är ganska nytt.
Ja.
Vi talar givetvis om Ebba Andersson och Gustav Berglund. Mycket, mycket glädjande tycker vi att vi har ännu ett skidpar. Jag tycker att alla borde vara tillsammans med varann.
Jag vet inte riktigt. För några år sedan lanserade du en teori som du gick igenom.
Ska du ta upp den här teorin igen? Jag vet inte om jag kan stå för den här längre.
I minsta detalj.
Ja.
Om att det är alla skidpar bestod av två stycken vad ska man kalla det? Två stycken former av varelser.
Ja.
Ett värddjur,
ja.
Och en parasit.
Mm.
Där du då menade på att den framgångsrika i paret fick en parasit som liksom försökte haka på framgångssagan och kanske liksom sackade ner värddjurets fortsatta möjlighet till succé.
Var det så det var alltså?
Var det ungefär något sånt, om jag liksom drar det här lite ur minnet. Jag tror det var så. Och i det fallet skulle det här innebära att du, nu gissar jag, här, i det här fallet är det ganska solklart vem som är värdjur och vem som är parasit.
Ja. Ja.
Inget ont om Gustav Berglund, men vem av dem som är den framgångsrikaste skidåkaren råder väl inga
stöd? Ja, nej, det råder ju inga tvivel. Men var min teori verkligen så? Jag fick för mig att det var att det fanns alltid ett värddjur och en parasit i ett förhållande. Att det var ett tvärtom.
Jaha, tvärtom.
Att det var den framgångsrika som var parasiten som åt liksom upp den andra och livnärde sig på den andra skidåkaren.
Ja, det låter ju lite...
Fast din tolkning av vad jag sa för massa år sedan låter ju på något sätt bättre. Eller rimligare.
Ja.
Man kanske får uppdatera den här teorin.
Du kanske är liksom nya teorin som omkullkastar allt.
Ja. Jag är ju liksom skidromantikens Aristoteles, eller vad man nu skulle kunna benämna det som. Men jag får återkomma med den här teorin, för jag har den inte riktigt samlad, känner jag.
Nej. Okay.
Men hur som helst...
Ja, vad...
Tycker inte du att det här är att jag tycker de ser ut att passa otroligt bra ihop.
Alltså jag skrev väl det till dig när den här nyheten kom. För den kom väl i helgen i samband med att någon av dem fick frågan.
Mm.
Ja, men är ni ihop eller?
Ja.
Och så sa de, ja, vi är faktiskt ihop.
Mm.
Och så såg man en bild på dem. De la väl också sen ut någon bild tillsammans. Ja. Och ingen person i världshistorien har väl mer än Gustav Berglund haft ett utseende som totalt utstrålar person som är ihop med Ebba Andersson.
Han är Ebbas nya kille, helt givet.
Alltså det, om Ebbas nya kille ska vara någon kille, så måste det vara Gustav Berglund. Det finns liksom inga alternativ.
Mm.
De passade för bra ihop för att de inte skulle vara ihop. Jag tror det var någon form av universum som tvingade dem att bli ihop.
Ja.
På grund av passade för bra ihop.
Ja, om vi ska försöka backtracka det här och gissa lite hur det här gick till. För vi har ju ingen aning riktigt.
Nej, men här har ju våra, jävligt bra och väl underrättade lyssnare ryckt ut till undsättning.
Ja, verkligen. Det finns ju mycket som talar för att det här skedde på en inflyttningsfest. Ja,
lyssna på det här, ladies and gentlemen.
Nej, men Gustav Berglund, han är ju från Sigtuna ursprungligen.
Oj då.
Men har
ska det vara.
Tävlat för Mora. Men här om året, eller i höstas till och med, slutet av sommaren, vet inte exakt, gick flyttlasset till Östersund.
18 veckor sedan stod det väl?
Ja, och han la ju då upp en bild på detta på Instagram. Mm. Att han ska flytta till Östersund. Då skrev han, varning till alla östersundare. Spänn fast säkerhetsbältena, lås era dörrar och teckna en försäkring. För nu flyttar en övertänd dalmas in på körfältet. Det här möttes ju av massa glada tillrop från andra skidåkare. Bland annat av Ebba Andersson.
Mm-hmm. Mm. Hur bemötte hon detta då?
Hon skrev... så här, alarm emoji, men du är ändå välkommen.
Trevligt. Mm. Fick hon något svar?
Tack. Rådnande emoji. Vill du komma på inflyttningsfesten?
Flirt alert. Mm.
Räkna med mig, skriver Ebba. Glad smiley med tänder. Ja. Sen kliver Ebbas bror Fredrik in här.
Mm.
Efter. Mm. Och Fredrik och Gustav är ju vänner.
BFFs forever?
Ja, det kan jag inte uttala mig om. Men de verkar vara ganska tjo och tjim i alla fall.
Mm. Mm.
Med hjärtögon emoji och eld.
Ja, men tror du det var till Ebbas och Gustavs konversation eller bara till hans bild? Det var väl mer till hans bild?
Jag vet inte. Inte så säker på det.
Så du tror att Fredrik är en sån unik person att han, jag menar, man vill ju inte att en syra ska bli ihop med en kompis. Det är väl en mardrömssituation.
Om det inte är ett sånt här meant to be-par då, ja, som du redan har förklarat att det är.
Jo, men det är sant.
Men okej, okay, det var en inflyttningsfest här.
Mm.
Tror du också att det var då gnistan uppstod?
Ja, självklart. Herregud.
Kan du se den här festen framför dig?
Ja, ja, de blev väl att trashat hela jävla lägenheten. TVn flyger ut genom fönstret. Störningsjouren fick göra 4-5 påhälsningar. Till slut så kom polisen och stängde igen hela kalaset.
Mm. Jag...
Hembränningsflaskorna var liksom stod i drivor i den här lägenheten.
Mm. Jag tror att det var så här. Jag ser framför mig ett beer pong bord.
Oj, ändå.
Mm. Fast utan öl då. Det var ju så här vitamin well eller någonting i glasen.
Ja.
Och att de tävlade i olika lag.
Ja.
Och gjorde upp i liksom en väldigt tät duell där.
Ja. Hur många är de på den här festen?
Ja, men kanske en 20 pers.
20 pers.
Mm.
Men kan de ha delat på en 4-5 Bacardi Breezes då, tror du? Gänget.
Ja, men det är inte omöjligt.
Nej.
Nej.
Eller kanske mer någon cider.
Ja.
Känns mer i linje.
Och en vitamin well.
4,5 cider och vitamin well.
Mm.
Lite utspett sådär så att det inte blir för potent.
Mm.
Ja, nej, men det, jag köper det fullkomligt. Och när de står där och kastar pingisbollarna så möts då Ebba och Gustavs blick.
Ja, och det var liksom, jag tänkte säga kärlek vid första ögonkastet, men de har väl ändå träffat varandra tidigare. Så
kan det vara så att Gustav till och med liksom missar lite grann med flit?
Ja.
Så att Ebbas lag ska vinna.
Mm. Kan vara så.
Och Ebba såg att I saw you.
Mm.
Ja, om det var någon som var på den här festen.
Ja.
Källskydd råder.
Mm.
Ni kan tipsa oss.
Men vi vill veta allt.
Vi vill veta allt. Tipsa oss anonymt på skidsnack@aftonbladet.se. Som sagt, källskydd råder. Ni är your identity is safe with us.
Mm.
Eller så bara skapar ni någon form av alternativ konto och mailar.
Ja.
Totalt anonymt.
Ja.
Vi vill veta allt.
Mm, allt.
Mm.
Ja,
men vad har du annars på Gustav Berglund?
Som tidigare nämnt då, Sigtuna kille.
Fast han kallas i Dalmas. Jag vet inte om det här som äkta mas så vet jag inte om jag är det här någon form av kulturell appropriering?
Ja, det är väl du bäst att bedöma som
ja, men vadå?
Har det liksom i blodet.
Om det kommer någon 08 börjar kalla sig liksom Helsing. Vad Helsing?
Ja.
Här kommer Helsingen.
Vi är välkomnande, vi hälsingar. Så fort man flyttar dit så är man hälsing.
Ja, ni är inte så här protektionistiska som vi.
Nej, så här som, det är ju som det brukar vara att stockholmare blir man fjärde generationen och göteborgare blir man dagen man flyttar dit.
Jaha, okej. Okay. Så det är lika med dalmasar och hälsingar?
Ja, tydligen.
Ja.
Nej, men
å andra sidan, vem fan flyttar till Hälsingland, Sten?
Ja, faktiskt. Jag är nog benägen att hålla med. Men,
ja.
Du pratade tidigare om att Leo Johansson hade fått ett fint stipendium. Ett Johan Olssons stipendium. Gustav Berglund har också fått ett fint stipendium.
Alltså.
Moranisse-stipendiet.
Oj!
Mm.
Det är ändå något.
Ja. Och han har ju ändå varit med i några år. Han har ju åkt världskupp lite då och då. Tog poäng i Dresden. Om det var 2019 tror jag. Men 22 plats. Och sen har han gjort en del starter. Mycket när det har varit i Falun och i svenska lopp. Kanske inte gjort några superresultat, men han har ändå funnits med där lite i bakgrunden ibland. Så han är ju inte en fullständig duvunge.
Nej.
Han var även kransmas i Vasaloppet förra året.
Ja, nu går skam på torra land. Ja. Här. Och jag vet inte. Alltså om man bodde i Sigtuna liksom första året av sitt liv eller något sånt, då är det väl okej. Mm. När flyttade han exakt?
Ja, det vet jag inte riktigt, men han har ändå tävlat för så här Arlanda Märsta. Så, ja.
Okej. Okay. Kransmas trodde jag liksom ändå var någonting som verkligen var, det här är liksom en skyddad titel.
Ja. Jag har ju rotat fram lite här att det var ju lite trist för honom att han fick vara kransmas det här coronaåret.
Ja.
Så då fick de ju springa med munskydd där typ. Ja. Och fick inte, det var förbjudet att ge Lina Korsgren en puss.
Ah. Ja, det var ju lite, trist.
Ja.
Men han fick i alla fall hänga kransen om hennes hals.
Ja, det fick han.
Okay.
Och han verkar ha varit nöjd och stolt och skött uppdraget bra efter, enligt alla rapporter.
Intressant det där, för att just när det kommer till kransmasar, det brukar inte mynna ut det så mycket. Det är alltid någon så här skidtalanger som är kransmas och kullor.
Mm.
Men man ser dem inte liksom vinna OS-guld sen.
Menar du att det är någon form av curse?
En förbannelse vilar över den titeln kransmas och kranskulla.
Ja. Ja, det här hade jag ingen aning om.
Det här är bara en känsla jag har. Jag kan inte säga att jag har gjort någon bakgrundskoll. Det finns säkert, det står säkert någonstans alla som har varit krans. Kransmasen är väl ett hyfsat nytt begrepp, men kranskullor.
Ja.
Ja. Någon gång ska vi göra en rejäl granskning.
Mm. Så gick det sen för kransmasarna.
Ja, ett plusknäck på Aftonbladet kanske.
Ja. Ja, jag hade köpt.
Ja, det kan jag tänka mig.
Ja, nej men jag vet inte om vi ska knyta ihop den här kärlekssäcken, men kul med nya skidpar.
Men det är för tidigt att döma ut Gustav som en parasit på Ebbas värddjur.
Ja, absolut. Även om vi nu pratade om att det såg lite, kanske inte oroväckande, men sämre ut än vanligt för Ebba här i helgen.
Mm. Oj då.
Och nej, nu blev jag orolig.
Jaha.
Men nej, våga inte gå dit.
Vilken kärleksrokad i längdlandslaget skulle du vilja säga, Stefan. Nu när vi har såna färska nyheter från skidskyttevärlden.
Ja, svårt att säga. Ja. Nej, jag har inget på rak arm. Har du?
Nej, jag vill inte ens spekulera här. Det känns för...
Det känns för hemskt.
Ja, det gör.
Mm. Vi skulle aldrig spekulera.
Nej.
Ja, men vi måste väl snacka lite skidskytte också. Vi glömde ju lite bort, eller vi hann inte riktigt förra veckan. Vi var så uppe i gasen.
Det var så mycket med kärleksbytet som vi nyss nämnde här.
Ja, så vi glömde ju helt premiären i Idre. Eller glömde, vi kanske pliktskyldigt sa att den hade varit. Men inte så mycket om resultaten.
Men när ni lyssnar på det här, då kan det väl vara fullblown världskupp.
Ja, nu är det här, det känns så länge sedan vi såg Idre-premiären. Men det vi tar med oss därifrån är ju en Elvira Öberg som åkte som Victor Stenqvist gillar att uttrycka det, en ung gud. Och en Stina Nilsson som, eller Elvira Öberg sköt ju också som en ung gud. Stina Nilsson åkte som en ännu yngre gud.
Oljad blixt då.
Ja. Sköt dock inte riktigt, lite mer som en medelålders gud.
Ja.
Men på det stora hela så gav det ju lite fina vibbar för men Stina Nilssons fortsatta skidskyttekarriär. För hon blev ju uttagen direkt till världskuppen i Östersund då.
Pang, boom bara.
Ja. Och det här har ju diskuterats fram och tillbaka om hon var värd den platsen eller inte. Men jag tycker att det är helt solklart att hon var det. För det är hon, även om hon blandar och ger lite med skyttet. Så nu om man börjar få upp farten och är snabbast av alla med marginal. Ja, det var hon och Elvira Öberg som var mycket bättre än alla andra.
Mm.
Så, ja men då är det ju givet. Om hon bara får till ett par bra serier så kan hon ju helt plötsligt vara konkurrenskraftig. Och hon är ju då ett större OS-hopp än vad exempelvis typ Ingela Andersson och Emma Nilsson skulle vara, även om de kanske är någon placering bättre ibland för att de är stabilare skyttar.
Ja, men det är inte bara dem. Det finns ju, hon kommer ju behöva konkurrera med Mona Brorsson och Linn Persson och The Likes.
Ja,
det är bara Hanna och Elvira som har givna platser.
Mm.
Även ja, Johanna Skottheim också. Mm. Det är lite som norska längdlandslaget eller svenska sprintlaget. Det är två givna platser, 4-5 av de andra två.
Mm. Nej, men till OS visst, där är det ju en bit kvar. Men till att få åka en världscup framför de här namnen där omkring tycker jag det är helt givet.
Mm.
Och ja, men jag vet inte. Det här pratar vi om varje avsnitt för den säsongen.
Ja.
Om Stina Nilsson borde lägga av som skidskytt eller inte. Och du var ofta ganska dyster.
Ja. Alltså. Ja, lite kanske. Men det är väl det här. Slår hon inte igenom den här säsongen, då börjar det ju bli. Vi pratade ju, vi jämförde bland annat med Denise Hermans övergång.
Mm.
Där tog det också lite tid, men inte alls lika lång tid. Hon etablerade sig i världstoppen fortare. Hon hade ganska mycket snabbare en framgångsrik karriär där hon var med och slåss om pallplatser. Och visst, Stinas åkform verkar ju vara på uppåtgående. Det som var det stora bryderiet förra säsongen var ju att hon var så långt efter även i åkning.
Mm.
Jämfört med svenskor och speciellt internationellt och i IBU-kuppen så var hon liksom långt, långt efter i åkning.
Mm.
Och det var ju starkt oroväckande.
Mm.
Sen fick hon ju till några bra lopp. Och sen fick hon åka världscup och gjorde ändå bra ifrån sig där också. Så att då tändes väl ändå gnistan, eller hoppet lite igen. Hoppets låga. Men den här säsongen så finns det ju inte. Vi kan inte snacka om att se och lära längre. Hon har haft den här inkörstiden.
Mm.
Det är ju nu hon måste börja vara bra.
Ja.
Men... och då är, jag tycker absolut det är 100% helt rätt att låta henne köra i Östersund. För att det kommer inte bli så jävla många chanser. Nej. Så hon var ett namn för ett svenskt stafettlag, då måste hon ju hinna köra någon stafett och då måste hon hinna köra massa världscuplopp. Och för just nu, jag skulle inte sätta henne i närheten av ett stafettlag eller någonting sånt när hon är en sån ojämn skytt.
Nej, den skulle ju vara lite oroväckande. Men hon visade ju i slutet av förra säsongen, för då fick hon ju chansen i världskuppen. Och då var hon ju mycket bättre än vad alla hade trott.
Mm.
Och nu får hon ju chansen direkt här.
Mm.
Så det är ju, jag tycker ändå det är en rimlig utvecklingskurva här. Att hon förra säsongen fick vänta, men att hon nu ändå, att de faktiskt plockar ut henne. För där, man är ju så van vid det här som vi var inne på tidigare, att de ska hålla på med sin se och lära strategi.
Mm.
Men jag tycker att Stina Nilsson kan väl få lite fast track i se och lära ändå. Hon har ju åkt en del annat tidigare.
Ja, men nu har inte jag hunnit kolla upp det här, men en sån som Tilda Johansson ställs utanför den här truppen.
Mm.
Hon är ju en supertalang på riktigt.
Ja. Men hon gjorde ju å andra sidan inga resultat i Idre heller.
Nej, men om vi ska ha någon så här se och lära, då är det väl ändå på tävling, hemmatävlingen i Östersund, där man har lite extra platser. Och det är väl då man ska liksom släppa fram dem.
Mm.
Kanske man tänker annorlunda här med och med att det är en OS-säsong, och man kanske vill förstås låta Stina få chansen direkt. Men det är ju den där oron som jag luftade även förra året. Tar hon fokus från namn som kanske på riktigt är framtidshopp i onödan.
Ja, men det finns ju också lite tid att jobba med. Stina Nilsson, hon är ju inte pur ung ändå. Man kanske måste prioritera en sån superstjärna lite i en sån här övergångssituation.
Ja, men det är just att du säger superstjärna. Man ska ju inte liksom heller förringa den ekonomiska aspekten i det här.
Nej.
Svenska skidskytteförbundet inser väl att ja, de har förstås märkt av ett extremt mycket ökat intresse också från sponsorer och sånt. Stina kommer ju med en helt annat maskineri i ryggen när det gäller personliga sponsorer, som också gör att, eftersom det finns ett sånt otroligt intresse för henne som person, det är lättare att knyta till sig större sponsorer till landslaget också.
Mm.
Så hon är ju förmodligen en jag tror inte det hade varit ekonomiskt försvarbart att hålla henne utanför landslaget.
Nej.
Utan de är mer eller mindre tvingade.
Ja, och SVT lär ju tacka de unga gudarna för att Stina Nilsson gjorde det här valet.
The old gods and the new. Mm. Som man säger. Ja, herregud. För det kommer ju vara rena julafton på SVT varenda gång det är tävling nu.
Mm.
Och för Stina har ju, trots att skidskyttet redan innan hade hög status i Sverige, i och med att vi har haft så många framgångsrika år, så går det inte att det går inte bort sig från Stina Nilssons liksom X-faktor.
Nej.
Som både OS och VM-guldmedaljör, komma in och flytta fokuset till ny sport. Det är klart att det är fantastiskt. Vi får väl se. Det är väl på lördag det drar igång.
Ja, det är, nu har jag tappat det i minnet här.
27 november läser jag mig till.
Ja. Ja, men det blir spännande, och särskilt Elvira Öberg också, som ju såg magnifik ut.
Mm.
Hon Elvira Öberg ser ut att vara den nya Hanna Öberg.
Ja.
Hanna Öberg som verkar ha drabbats av en parasit.
Mhm. Vid namn Martin Ponsilova.
Ja.
Mm.
Jag kom på det här nu, men det kan ju vara det som har hänt.
Kan vara det som hänt.
Ja.
Gud, jag längtar redan till herrstafetterna.
Ja.
När de ska liksom stå där och typ bedöma varandras insatser eller liksom säga någonting.
Mm. Hur var det med det utgångsläget som Martin lämnade till dig, Jesper?
Oh, gud.
Hur är det att se när en slagkamrat skjuter 4 bom här?
Mm. Nej, jag ser fram emot det så mycket. Jag tror att de kommer liksom... För det går inte riktigt att ställa någon av dem heller.
Nej, de två är ju helt givna. Det är ju fjärde platsen som är öppen.
Ja.
Så, ja. Och det kan ju också bli så här i de här mixed-stafetterna. För det är ofta att de tar... Sebbe och Hanna till den här singelmixen.
Ja, just det.
Och så då blir det ju Martin och Jesper. Nu kanske i och för sig... Ja, jo. Nej, men...
Ja, intrikat.
Det är så synd att vi inte har Fanny Johansson med i landslaget också. Tänk dig att se mixstafetten med Hanna, Fanny, Jesper, Martin.
Ja, kom igen Fanny, you can do it.
Mm.
Det syntes ju faktiskt. Hon fick ju vara med i tv lite grann där i första helgen. Och jag har aldrig hoppats så mycket på någon enskild skidskytt i hela mitt liv.
Nej faktiskt.
Det var liksom drömmen att hon ska ta sig in i landslaget. Mm. Men där verkar det vara ganska tufft just nu då. Men vad tror du? Stinas första ordentliga hemmaplan. Och massor med tävlingar där. Jag vet inte vilka hon kommer få åka. Om hon får åka allt.
Mm.
Förmodligen är det väl så.
Jag hoppas att hon... För hon blir ju inte så bra sidad än så länge. Eftersom hon ju inte har så mycket världskuppmeriter. Så hon hamnar ju ofta och går ut tidigt i lopp och sådär. Mm. Man hoppas ju att hon på något sätt lyckas... Ja, hon kommer ju inte bli insidad bland de bästa. Men kanske får gå ut så här mellan några bra eller något. Så att hon... inte behöver gå så här tidigt i loppet. För det känns som att det jag tror att hon gör bättre ifrån sig i liksom på samma villkor och ute och åka bland de här stora.
Ja, det börjar med distansloppet på lördagen och det är, ja, alltså hon får gärna ta en minut per serie på sig där.
Mm.
Eftersom varje boom är så extremt mycket kostsam.
Mm. Men hon gjorde ju en bra distans där i slutet av förra säsongen. Mm. Eller var det kanske inte var distans.
Ja, hon har väl varit bättre på sprintarna.
Ja.
Jag vet.
Spännande blir det i alla fall.
Det blir det. Jag skulle inte bli jätteförvånad. Nu håller det här på. De har ju återanammat förra årets upplägg lite grann i skidskytte världscupen. De kommer köra inte fullt ut som de gjorde förut när de var i flera veckor på samma ställen.
Mm.
Men det här kommer pågå ett tag. Det är 27 november, 28, 2 december, 4 december och 5 december.
Mm.
Avslutas med stafetterna. 5. Jag skulle inte bli förvånad oavsett hur det har gått om de inte kastade in Stina i stafetten.
Mm.
Bara får känna efter.
Ja.
Hur hennes liksom tävlingshjärna reagerar på att köra ett lag.
Ja.
Det tror jag man vill se.
Mm.
Det är min 5 cents på den.
Ja, nej men det låter inte alls omöjligt. Jag både nästan hoppas och tror det.
Mm.
Ja, är
och,
det...
Vi hade någon inledningsfråga hur nära hon är OS. Jag tror att efter de här tävlingarna kommer vi kunna se precis hur realistisk den drömmen är eller inte.
Ja.
Det är så pass många tävlingar och ja.
Bra cliffhanger där.
Verkligen.
Så vi lämnar ytterligare en cliffhanger som är att vi ska ta ut damstafettlaget, vilket vi inte gjorde den här veckan heller.
Nej, det gjorde vi inte. Kom ihåg nu har ni fan, när ni lyssnar på det här, om ni lyssnar snabbt, så har ni ändå bara timmar på er att ta ut det hela fantasylaget. Kliv in och gör det.
Ja.
Jag vet inte, vi brukar utlova fina priser.
Ja, det blir samma fina priser.
Samma fina pris, härligt. Fina priser utlovas. Mm.
Vissa vinnare har ju liksom snart en hel servis.
Ja, det är faktiskt några som är återkommande. Mm. Era rackiga jäklar. Vi hörs om en vecka. Följ oss som sagt på Skidsnack på Instagram och Facebook. Tipsa alla era vänner och bekanta om podden. Skriv en recension. Prenumerera. Allt det där. Vi hörs om en vecka.
Det gör vi.
Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.